För lite drygt en månad sen så var jag i Israel. Bosse Gustafsson som var med och spelade gitarr, han var också med. Vi var tillsammans några stycken och åkte runt 2 veckor. Jag gick där rätt mycket och tänkte och grunnade, det brukar jag göra. Jag tänkte kanske mest på det här med Israels folks blindhet. Detta att Israels folk inte ser och förstår vem som är deras konung. Och den blindheten, den gäller ju inte bara judar idag. Den finns ju här också. Vi går ut och talar om den korsfäste konungen. Och folk ser honom inte. Vi håller på att bli en allt mer undanträngd minoritet, vi kristna. Och jag tror det är samma blindhet. Att det är så svårt att evangelisera i Sverige, ett land som så länge har tillhört Jesu Kristi Gud och Fader. Det är på något vis som att blindheten hänger ihop med att man länge har tillhört Gud. En sorts hemmablindhet, om du vill kalla det så. Du vet, andra som kommer på besök hem till dig, de ser ju omedelbart dammtussarna i hörnen och sådär, om du nu har några. Det kanske du inte har, förlåt. Men själv har du slutat att se dem därför att de har legat där i 3 veckor redan. Hemmablindhet kallas sånt. Jag tänkte vi skulle titta lite grann på den här frågan om blindhet och syn. Vem garanterar att vi har så bra syn? Det kanske inte så säkert är heller. Vi kanske inte har högre synskärpa än att den kunde bli bättre. Låt oss börja i Jesaja, 6:e kapitlet. När Gud kallar profeten till att gå ut och profetera. Han ger honom uppdrag. Jesaja 6:8. Och jag hörde Herren tala. Och han sa, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och jag sa, se, här är jag, sänd mig. Då sa han, gå och säg till detta folk, hör allt jämt men förstå inget. Se allt jämt men fatta inget. Förstocka detta folks hjärta och tillslut dess öron och förblinda dess ögon så att det inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli helat. Ja, Jesaja han får alltså en konstig kallelse. Han ska gå ut och förblinda folket. Och lite senare, 29:e kapitlet, så har tydligen blindheten redan börjat, om man får säga det så. Jesaja 29:9. Stå där med häpnad. Jag var häpna, stirra er blinda. Jag var blinda, ni som är druckna men inte av vin. Ni som raglar men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en tung sömns ande och har tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna era ledare. Och så har profetsynen om allt detta blivit för er lik orden i en förseglad bok. Om man räcker en sådan åt någon som kan läsa och säger läs detta, så svarar han, jag kan det inte, den är ju förseglad. Och om man räcker den åt någon som inte kan läsa och säger läs detta, så svarar han, jag kan inte läsa. Och Herren har sagt, eftersom detta folk kommer till mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, så att deras fruktan för mig består i inlärda människobud. Därför ska jag ännu en gång göra underbara ting mot detta folk. Ja, underbara och förunderliga. Det visas vishet ska förgås, och det förståndigas förstånd ska bli förmörkat. Här talar nu Herren om hur folket har blivit förblindat. Det står i 9:e versen så här: stirra er blinda. Gud stängde inte ögonen på folk, utan blindheten hörde ihop på något sätt med att de själva tyckte att de såg så bra. Alltså att de blev såna experter på moral och experter på gudlighet och experter på frälsning och experter på teologi och experter på renlevnad och experter på det mesta. Inte minst det där som hör Guds rike till. Experter på profetior. Och det är därför som det heter mot slutet av den här texten att det visas vishet ska förgås, och det förståndigas förstånd ska bli förmörkat. Vad är det för något som gör att det är så svårt att utbreda evangelium i Sverige? Jo, alla vet ju så bra. Alla har ju sina politiska eller filosofiska doktriner att liksom bedöma allting efter. Vi har ju blivit såna experter i Sverige. Vi är ju sådana experter på renlevnad, vi kan till och med tala om för alla andra länder hur de ska leva. Vår utrikesminister har ju nu varit i Jerusalem och talat om för judarna precis hur de ska göra. De var ju väldigt tacksamma för att få råd av ett land som inte har varit i krig på 200 år. Och som vet precis hur det är att ha terrorister innanför sina gränser. Vi har blivit så duktiga. Och på något sätt är det så att ju duktigare vi är, desto mindre behöver vi ju Gud. Och det är i den duktigheten, den expertmentaliteten, som blindheten ligger. Stirra er blinda. Vi går till 42 kapitlet hos Jesaja. Artonde versen. Hör, ni döva, ni blinda, skåda och se. Vem är blind om inte min tjänare, och så döv som den budbärare jag sänder ut? Vem är så blind som min daglönare, så blind som Herrens tjänare? Du har fått se mycket, men du ger inte akt på det. Fastän öronen har blivit öppnade, lyssnar ingen. Så är det ju också i västerlandet hos oss. Kristendomen har ju skapat en väldig ordning och ett väldigt välstånd. De som har varit missionärer i Indien brukar komma tillbaka och säga att ja, det är ju inte det att Indien är ett fattigt land, utan det är det att man ständigt stöter på den hinduistiska mentaliteten. Detta att yttervärlden är liksom ointressant. Det enda viktiga i livet är det man kan uppleva när man mediterar. När man sitter i lotusställning timme efter timme och mumlar mantras. Den passivitet som kommer av det där, det är den man stångar sig blodig mot när man ska hjälpa ett sånt land så att ingen ska behöva svälta. Vad är det som gör skillnaden hos oss? Även om man måste säga att västerlandet har levt med en väldig plundrarmentalitet och en väldig miljöförstöring. Vad var det som gjorde att vårt land kunde bli ett land där ingen egentligen behövde svälta? Ja, det var ju från början en kristna tro. Det var den som gjorde att det var självklart att man skulle dela med sig. Även om man så småningom försökte, så att säga, avlägsna Gud ur det hela och göra om det till humanistisk filosofi och säger att ja, dela med oss kan vi göra utan någon Gud. Ja, det är frågan om vi kan göra det så länge. Det börjar ju bli tuffare och tuffare. Gud heter ju numera inte Jesu Kristi Gud och Fader utan marknadskrafterna i Sverige. Så att den ljusnande framtid borde knappast vara vår. Vi har sett så mycket och ändå har vi inte gett akt på det. Vi har fått så mycket och är inte tacksamma. Och allt det där, det tillsluter våra ögon. Om vi går tillbaka till kallelsen Jesaja fick. 6:e kapitlet. Så står det talat om att folket ska inte kunna se med sina ögon och höra med sina öron. Och det betyder ju inte att vi blir blinda i fysisk mening. Och det är ju inte judarna heller. Utan det är på något sätt en oförmåga att fatta vad det handlar om. Och hela vår kultur rusar ju med någon sorts raketfart emot en sorts anarki. Jag säger inte att det nödvändigtvis behöver komma. Men det finns väldigt mycket upplösningstendenser som är allvarliga nog. Det verkar som vi inte fattade vad det handlar om. De visas vishet ska förgås. Vi ska gå till Matteus 16:e kapitel. Läsa från 13:e till 23:e verserna där. Matteus 16. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom: salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då av sidan och började förebrå honom och sa: må Gud bevara dig, Herre. Något sådant ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Ja, Petrus, Han kommer med den stora och höga bekännelsen. Och när han gör det, du är Messias, den levande Gudens son. Så säger Jesus, det där hade du inte kunnat komma på dig själv. Inte ens har någon människa kunnat tala om det för dig, utan det har min fader gjort som är i himlen. Det är bara Gud som kan övertyga oss. Det är bara han som kan öppna våra ögon. Samtidigt, eller en stund senare, rättare sagt, så är Petrus blind. Messias måste lida mycket. Och Petrus försöker avvärja det hela. Må Gud bevara det, Herre, något sådant ska aldrig hända dig. Och Jesus blir oväntat skarp och säger, gå bort Satan. Dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar. Gud tänker på ett sätt och människor på ett annat. Och om vi ska kunna se Guds verk, se att hela skapelsen är full av Guds härlighet, så måste vi ha hjälp. Gud måste hjälpa oss till att se, så att säga, livet, världen, på hans vis. Därför att människors tankar skiljer sig i viktiga hänseenden från Guds tankar. Vi letar för att se vad det är för fel på våra tankar. Vi som tycker att vi tänker så bra, skarpsinniga och fiffiga som vi är. Vi ska gå till Lukas evangeliet, det 16:e kapitlet. Vi ska egentligen bara läsa två verser där, 14 och 15. Lukas 16, verserna 14 och 15. Allt detta hörde fariseerna som älskar pengar, och de gjorde narr av honom. Då sa han till dem, ni vill framstå som rättfärdiga inför människorna, men Gud känner era hjärtan. Det som människor sätter högt är skändligt i Guds ögon. Där har vi skillnaden i synsätt. Det som är stort ibland människor, det är en styggelse för Gud, som det står i gamla översättning. Det som är stort i människors ögon är en styggelse för Gud. Det är ju inte så att 2 + 2 skulle vara 4 ibland oss och 5 eller 6 eller 7 eller 8 i himlen eller så. Jag tror nog att vi räknar på samma sätt, Gud och vi. Även om Gud ibland kan ge lite moms när han räknar, så att säga. Han ger ju mer än vad någon kan tänka eller bedja. Men det är när vi kommer över på det som ibland i filosofin kallas för värderingar. Vad som är gott, vad som är viktigt, vad som är fint, vad som är värdefullt, vad som är värt att sträva efter. Då plötsligt hamnar vi på blinda fläcken i människans öga. Vi har en märklig förmåga att alltid beundra det som Gud avskyr. Och det är därför som Petrus inte förstår det här med att Jesus, som är Messias, han måste utblotta sig. Han måste, så att säga, lägga av all härlighet för att kunna utföra det som är hans uppdrag. Utan Petrus drömmer ju förstås om att Jesus en dag ska träda fram och skramla ihop lite gubbs med svärd och påkar i händerna och knalla iväg och jaga ut romarna. Och att vi ska få en härskare, en kung av den gamla vanliga sorten. Den som det går 15 på dussinet av redan förut. Och att man kan vara en kung med ett rike som inte är av denna världen, det förstod ju egentligen varken Petrus eller Pilatus. För blindhetens skull. Först efteråt förstår lärjungarna att vi såg hans härlighet. Liksom en enfödd sons härlighet från sin fader. Han var full av nåd och sanning. Och att han går sin härlighet till mötes när han låter korsfästa sig. Det är inte naturligt för oss människor att se det som något stort. Utan det är naturligare för oss att se det som något fånigt. Något dumt, något meningslöst. Det visas vishet ska förgås. Det förståndigas förstånd ska utplånas. Första Korinthierbrevet 1 och 18. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet, jag ska göra det visas vishet om intet, och det förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu det visa, det skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda den som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet, den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Jag har talat om två sorters vishet, korsets vishet och världens vishet. Och världens vishet, den är enkel. Den handlar om att vi måste ladda upp med pengar och med resurser och med kraft och med förmågor. Och ju mer vi får, desto bättre kommer att gå. Korsets vishet är den rakt motsatta. Ju tomhäntare vi blir, ju eländigare vi känner oss, desto mer kommer Guds kraft att kunna flöda. Ni minns väl hur det var när församlingen började, säger Paulus. Det fanns inte många förnäma människor, inte många rika, inte många aktade. Socialgrupp 8. Prostituerade, tjuvar, missbrukare. De som alla föraktade och som alla såg ner på. Och det var inte en slump, säger Paulus. Det är så. Därför att Gud har valt att använda sig av det lilla istället för att använda sig av det stora. Vi, om vi ska agera på egen hand, vi behöver stora resurser i näven, annars händer ingenting. Men om Gud ska använda dig och mig som redskap, så kan vi vara fullständigt tomhänta, för han är ju ändå allsmäktig. Och så säger Paulus så här, att Gud väljer de som ingenting är och det som ingenting är, för att det ska vara helt tydligt att resultatet inte berodde på människor utan på Gud. Och därför är det så att Gud har ett speciellt öga till det som är tafatt, det som är fumligt, det som är osäkert, det som är orutinerat, det som inte har alla karismatiska handgrepp, den som kan tveka och känna sig ängslig. Däremot har Gud inte så stor användning för den som alltid i någon sorts expertstatus kan forsa iväg. Den som har svaret på allas frågor innan frågorna ens är ställda. Paulus ger ett exempel från sitt eget liv. När jag kom till er bröder, säger han, det andra kapitlet, var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Det var alltså inte så hemskt angeläget att Paulus liksom skulle träda fram som superapostel med mycket andligt hår på bröstet, utan han kommer istället ganska skakis, lite rädd och kanske inte alls hade något sånt där väldigt flytande möte. Och han säger, det var inte så noga heller. Jag försökte inte ens. Därför att jag visste ändå att om det ska bli en församling måste det vara genom Guds kraft och inte genom min duktighet. Guds vishet att det lilla är stort. Så jag menar, ju mer mindervärdeskomplex du har, ju mer du dignar under jantelagen, som det heter i Sverige, desto närmare Guds rike är du. Om alla har talat om för dig i alla år att du är en nolla med ett stort hål i, så kan du omedelbart jubla och klappa händer. Guds kraft kan förväntas flöda genom dig. Om du bara vågar lita på att det är sant att Guds rike skiljer sig från människors rike just i detta hänseende. Vishet. Vad är vishet? Vad är det som skiljer vishet ifrån kunskap? Vi ska gå till Ordspråksboken. Lyssna till Salomo. 9:e kapitlet och 10:e versen. Där talar Salomo om för oss vad vishet är, eller åtminstone hur visheten börjar. Och det är ju inte fyskan att veta det. Hur blir man vis? Ordspråksboken 9:10, det står så här: Herrens fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den helige är förstånd. Herrens fruktan är vishetens början. Guds fruktan. Ordet behöver förklaras. Inte minst därför att jag tror att vi lider brist på Guds fruktan. Då är det inte så lätt att veta vad ordet står för. Fruktan vet vi alla vad det är. Men när vi använder ordet fruktan så förknippar vi det ju med onda varelser. De som har skrämt oss eller sargat oss eller gjort oss illa på något sätt. De som hade makt och missbrukade den. Och sådana kan vi vara rädda för. Vi kan ha fått så många tjuvnyp av människor så vi lider av människofruktan. Och egentligen helst alltid vi sitta nära utgången så att säga. Men Guds fruktan måste ju vara något annat. Det handlar ju om fruktan inför den som är god. Och då måste vi förstå detta att fruktan är den, ska vi säga, respekt som man kan känna inför var och en som har makt. Men Guds fruktan, den har en helt annan karaktär, en annan fruktan, därför att det är ju fråga om den som är god. Han har all makt, men han är god. Men det ger ju ändå en väldig, ska vi säga, respekt. Man latchar inte med Gud. Man rycker inte på axlarna och säger att ja, Gud förlåter, det är hans yrke, ungefär som Voltaire sa en gång i världen. Utan på något vis, även om man är medveten om Guds godhet eller just därför, så vill man respektera honom. Hos dig är ju förlåtelse på det att man må frukta dig, som det står i 130:e psalmen. Guds fruktan, att räkna med Gud. Och vi ska följa Salomo genom hans tid som kung för att se vad denna gudsfruktan är för någonting. För Salomo fick ju en väldig vishet av Gud. Vi ska slå upp och läsa det i Första Konungabokens 3:e kapitel. Kungaboken heter det numera. Första Kungaboken kapitel 3. Vi kan börja läsa i 5:e versen och läsa till och med 14. I Gibeon uppenbarade sig nu Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sa: be mig om vad du vill att jag ska ge dig. Salomo svarade: du har gjort stor nåd med din tjänare min fader David, eftersom han vandrade inför dig i trohet, rättfärdighet och rättsinnighet mot dig. Och du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son till efterträdare på hans tron, så som ju nu har skett. Ja, nu har du, Herre min Gud, gjort din tjänare till kung efter min fader David. Men jag är en helt ung man som inte rätt förstår att vara ledare och anförare. Och din tjänare är här bland ditt folk som du har utvalt. Ett folk som är så talrikt att det inte kan räknas eller överblickas på grund av sin mängd. Så ge nu din tjänare ett lydigt hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Ty vem förmår väl annars vara domare för detta ditt stora folk? Detta att Salomo bad om sådant behagade Herren. Och Gud sa till honom: eftersom du har bett om sådant och inte bett om ett långt liv, inte heller bett om rikedom eller bett om dina fienders liv, utan har bett om att få förstånd att ge akt på vad rätt är. Se, därför vill jag göra som du önskar. Se, jag ger dig ett så vist och förståndigt hjärta att din like inte har funnits före dig och att din like inte heller ska framträda efter dig. Dessutom ger jag dig också vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att ingen kung under hela din tid ska vara din like. Och om du vandrar på mina vägar, så att du håller mina stadgar och bud som din fader David gjorde, då ska jag låta dig leva länge. Gud frågar Salomo, nybliven kung: vad önskar du det mest av allt? Och han önskar nu inte
det stora och pampiga. Han önskar nu inte det flotta och imponerande. Utan han önskar egentligen något ganska oansedligt. Vishet. Och Gud säger att du ska få en sådan vishet. Att din like inte har funnits före dig och aldrig kommer att finnas efter dig. Ingen av oss här i lokalen slår Salomo. Det är helt klart. Så får han lite moms också, Salomo. För att du inte bad om rikedom och ära så ska jag ge dig båda delarna av det med, säger han. Och så blir det ju. Vi bläddrar till 4:e kapitlet, 29:e versen. Och Gud gav Salomo vishet och förstånd i mycket rikt mått och så mycken insikt att den kunde liknas vid sanden på havets strand. Så att Salomos vishet var större än alla österlänningars vishet och all Egyptens vishet. Han var visare än alla andra människor. Visare än Esraiten, Etan, Heman och Kalkol och Darda, Mahols söner. Och ryktet om honom gick ut bland alla folk runt omkring. Han diktade 3000 ordspråk och hans sånger var 1005. Han talade om träden från seden på Libanon ända till isopen som växer fram ur väggen. Han talade också om fyrfotadjuren, om fåglarna, om kräldjuren och om fiskarna. Och från alla folk kom man för att höra Salomos visdom. Från alla kungar på jorden som hade hört talas om hans visdom. Jajamän. Nu kommer charterresandet igång. Charterkamelerna dammas av och kommer i långa strömmar. Nu måste man titta på karn. Det här är någonting för dråpligt. Vilken vishet. Om vi går till 10:e kapitlet så kommer den mest namnkunniga av alla dessa resenärer, drottningen av Saba. Vi läser från början. 13 verser. När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo och vad han hade gjort för Herrens namn, kom hon för att sätta honom på prov med svåra frågor. Hon kom till Jerusalem med ett mycket stort följe med kameler som bar välluktande kryddor och guld i stor mängd, likaså ädla stenar. Och när hon kom inför Salomo framlade hon för honom allt vad hon hade i tankarna. Men Salomo gav henne svar på alla hennes frågor. Ingenting var okänt för kungen utan han kunde ge henne svar på allt. När nu drottningen av Saba såg all Salomos vishet och såg huset som han hade byggt och såg rätterna på hans bord och såg hur hans tjänare satt där och hur det som betjänade honom utförde sina åligganden och hur de var klädda. Och vidare såg hans munskänkar och när hon såg brännoffren som han offrade i Herrens hus då blev hon utom sig av förundran. Och hon sa till kungen: sant var det tal jag hörde i mitt land om dig och din vishet. Jag ville inte tro vad man sa förrän jag själv kom och med egna ögon fick se det. Men nu finner jag att det inte ens till hälften har blivit omtalat för mig. Du har långt mer vishet och rikedom än jag genom ryktet hade hört. Det är ju mindre vanligt. Ryktet brukar ju alltid överdriva. Så det måste ju varit något. Lyckliga är dina män. Lyckliga är dessa dina tjänare som ständigt får stå inför dig och höra din visdom. Lovad vare Herren din Gud som har funnit sådant behag i dig att han har satt dig på Israels tron. Ja, därför att Herren älskar Israel evinnerligen, därför har han satt dig till kung för att du ska skipa lag och rätt. Och hon gav kungen 120 talenter guld, likaså välluktande kryddor i stor mängd, dessutom ädla stenar. En så stor mängd av välluktande kryddor som drottningen av Saba gav åt kung Salomo har aldrig mer blivit införd. När Hirams flotta hämtade guld från Ofir hemförde också den från Ofir almugträ i stor mängd liksom ädla stenar. Av almugträdet lät kungen göra tillbehör till Herrens hus och till kungshuset, likaså harpor och saltare för sångarna. Så mycket almugträ har sedan fram till denna dag inte införts eller blivit sett i landet. Kung Salom återgav åt drottningen av Saba allt vad hon önskade och begärde och skänkte henne i sin kungliga frikostighet också annat därutöver. Sedan vände hon om och for till sitt land igen med sina tjänare. Ja, det blev inga reklamationer till statens resereklamationsnämnd eller vad det kan hända, heta. Utan här hade vi en mycket nöjd turist. Hon hade fått långt utöver vad hon väntade sig. Och hon kan nästan inte nog bry på med sin förundran. Till sist säger hon till Salomos tjänare, de som sätter fram maten och städar och så här: lyckliga är dessa dina tjänare som ständigt får stå inför dig och höra din visdom. Hur gick det med Salom? 11 kapitlet. Tretton verser också där. Från början. Men kung Salomo hade förutom faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor, hetitiskor. Kvinnor av det folk om vilka Herren hade sagt till Israels barn: ni ska inte inlåta er med dem och de får inte inlåta sig med er. De ska förvisso annars förleda era hjärtan att avfalla till deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. Han hade 700 furstliga gemåler och 300 bihustrur. Dessa kvinnor förledde hans hjärta till avfall. Ja, när Salomo blev gammal förledde kvinnorna hans hjärta till att avfalla till andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet åt Herren hans gud, som hans fader Davids hjärta hade varit. Så kom Salomo att följa efter Astarte, sidoniernas gudinna, och Milkom, ammoniternas styggelse. Och Salomo gjorde vad ont var i Herrens ögon och följde inte i allt efter Herren som hans fader David hade gjort. Salomo byggde nämligen då en offerhöjd åt Kemos, moabiternas styggelse, på berget öster om Jerusalem, och likaså en åt Molok, Ammons barns styggelse. På samma sätt gjorde han för alla sina utländska kvinnor, så att de fick tända offereld och frambära offer åt sina gudar. Och Herren blev vred på Salomo, därför att hans hjärta hade avfallit från Herren Israels gud, som dock två gånger hade uppenbarat sig för honom, och som hade gett honom ett särskilt bud angående denna sak, att han inte skulle följa efter andra gudar, ett Herrens bud som han inte hade hållit. Därför sa Herren till Salomo: eftersom det är så med dig, och eftersom du inte har hållit det förbund och de stadgar som jag har gett dig, ska jag rycka riket ifrån dig och ge det åt din tjänare. Men för din fader Davids skull vill jag inte göra detta i din tid. Först ur din sons hand ska jag rycka det. Dock ska jag inte rycka hela riket ifrån honom, utan en stam ska jag ge åt din son, för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull som jag har utvalt. Här har vi nu alltså en man som har fått alla tiders förnämsta vishet. Folk kommer åkande långa sträckor och uthärdar vilka strapatser som helst bara för att få höra på karln. Man kunde tycka, den mannen borde ju definitivt inte offra till avgudar. Och när man tänker så, så kanske man också slås av någon sorts nästan rädsla. Käre Gud, om Salomo som fick en sån vishet avföll, så är det ju inte säkert att det kommer att gå bättre för mig. Om det inte räckte med världens största vishet för att hålla sig kvar, så att säga, inom förbundet med Gud. Hur ska det då gå för oss som ju inte alls har samma vishet som Salomo? Ja, frågan är ju nu, vad är vishet? Hur gick det till när Salomo förlorade sin vishet för det gjorde han? Han förlorade sin vishet. Han blev på något sätt så duktig. Han hade ju svar på alla frågor. Folk kom ju resande långa sträckor och tappade ju hakan med en smäll när de hörde honom. Och smickrade honom och smorde honom på alla vis. Ju större Salomo blev, desto mindre blev Gud i hans ögon. Ju mer människorna berömde Salomo för hans vishet, desto mer förlorade han sin gudsfruktan. Visheten är inte att ha svar på alla frågor, utan visheten är att ha respekt för Gud. Därför när man har respekt för Gud, Då ter sig livet på ett sätt. Då är det somliga saker som blir viktiga. Somliga saker som är betydelsefulla medan annat är strunt. Men när respekten för Gud tunnas ut, då är det andra saker som blir viktiga. Och det är det som är vishet. Vad som är viktigt, vad som är stort, vad som är dyrbart. Därför att det som är dyrbart för mig, det kommer ju på något sätt att styra inriktningen av mitt liv. Bestämma vilka handlingar jag prioriterar, vilka jag tycker är roliga. Om Gud är stor för mitt inre öga och jag har en gudsfruktan, då kommer det som så att säga behagar Gud att vara viktigt för mig. Och då kommer mina beslut att präglas av vishet. Men tappar jag respekten för Gud, så kommer människotankarna tillbaka. Då förblindas vi för korsets kraft. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Vi har sett och förstått vem Gud är. Man lever i den gudsfruktan som gör att man ser och förstår. Och Salomo blev dessvärre till sist så stor så att han förlorade sin gudsfruktan. Vi ska gå tillbaka till 10:e kapitlet och fortsätta att läsa där vi slutade, 14:e versen. Här dyker siffran 666 upp och det är ju redan det högst tankeväckande. Fast även om ingen av oss riktigt kan säga vad det är för tankar som vaknar till liv. Vad det betyder menar jag. Det här. 14:e vers. Det guld som årligen inkom till Salomo vägde 666 talenter. Förutom det som kom in genom kringresande handelsmän och genom köpmäns handel. Likaså från Erebs alla kungar och från ståthållarna i landet. Och kung Salomo lät göra 200 stora sköldar av uthamrat guld. Och använde till varje sådan sköld 600 siklar guld. Likaså 300 mindre sköldar av uthamrat guld. Och använde till varje sådan sköld 3 minor guld. Och kungen satte upp dem i Libanons skogshuset. Vidare lät kungen göra en stor tron av elfenben och överdrog den med fint guld. Tronen hade 6 trappsteg och tronens ryggstycke var avrundat upp till. På båda sidor om sitsen fanns armstöd och 2 lejon stod intill armstödet. Stöden. Och 12 lejon stod på de 6 trappstegen på båda sidor. Något sådant har aldrig blivit tillverkat i något annat rike. Och alla kung Salomos dryckeskärl var av guld och alla kärl i Libanons skogshuset var av fint guld. Av silver fanns ingenting, det värderades inte för något i Salomos tid. Ty kungen hade en egen Tarsisflotta på havet tillsammans med Hirams flotta. En gång vart tredje år kom Tarsisflottan hem och förde med sig guld och silver, elfenben, apor och påfåglar. Och kung Salomo blev större än någon annan kung på jorden både i rikedom och i vishet. Från alla länder kom han för att besöka Salomo och höra den vishet som Gud hade lagt ner i hans hjärta. Och var och en förde med sig gåvor. Föremål av silver och av guld, kläder, vapen, välluktande kryddor, hästar och mulåsnor. Så skedde år efter år. Det kan räcka så. Ja, det var ingen IKEA-möbel precis. Köksstolen Bertram. I fanerad spånplatta. Nej. Här har vi nu en tron av elfenben överdragen med guld. Puh. Med en massa lejon på sidorna. Om lejonen också var elfenben eller om det var tama gällon, det står inte. Men det står i alla fall att det var en högst imponerande sittmöbel. Och något sämre hade ju inte liksom kunnat duga för en kung som alla skulle åka för att titta på. Den stora sevärdheten i sin samtid och hörvärdhet. Det är bara det att när kung Salomo har dött så får man lite grann en annan bild av det hela. Vi går till 13 kapitlet. Nej, det gör vi inte. Vi går till 12 kapitlet. Ty när Salomo har dött så har han en son som heter Rehabiam. Och han ska nu bli kung och han ska smörjas till kung, och då står det så här. Och Rehabiam begav sig till Sikem, ty hela Israel hade kommit till Sikem för att göra honom till kung. Det ligger, 3-4 mil norr om Ramalla, Västbanken. Vad var vi nu? Jo, när Jerobiam, Nebats son, hörde detta, han var då ännu kvar i Egypten dit han hade flytt för kung Salomo. Jerobiam bodde alltså i Egypten, men de sände dit bort och lät kalla honom tillbaka. Då kom han dit tillsammans med Israels hela församling och talade till Rehabiam och sa: din fader gjorde vårt ok för tungt, men lätta nu du det svåra arbete och det tunga ok som din fader la på oss, så vill vi tjäna dig. Han svarade dem: gå bort och vänta ytterligare 3 dagar och kom så tillbaka till mig. Och folket gick. Då rådgjorde kung Rehabiam med det gamla som hade varit i tjänst hos hans fader Salomo medan den ännu levde. Han sa: vilket svar råder ni mig att ge detta folk? Svarade honom och sa: om du idag böjer dig för detta folk och blir dem till tjänst, om du lyssnar till deras bön och talar goda ord till dem, så ska de för alltid bli dina tjänare. Men han brydde sig inte om det råd som de gamla hade gett honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och som nu var i hans tjänst. Han sa till dem: vilket svar råder ni oss att ge detta folk som har talat till mig och sagt: lätta det ok som din fader har lagt på oss? De unga männen som hade växt upp med honom svarade honom då och sa: så bör du säga till detta folk som har talat till dig och sagt: din fader gjorde vårt ok tungt, men lätta du det för oss. Så bör du tala till den: mitt minsta finger är tjockare än min faders höft. Så vet nu att om min fader har belastat er med tungt ok, så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. Så kom nu Jerobiam med allt folket till Rehabiam på 3:e dagen som kungen hade befallt, när han sa: kom tillbaka till mig på 3:e dagen. Då gav kungen folket ett hårt svar, ty han brydde sig inte om det råd som de gamla hade gett honom. Han talade till dem enligt de unga männens råd och sa: har min fader gjort ert ok tungt, så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. Alltså hörde kungen inte på folket, till det var fogat så av Herren för att hans ord skulle uppfyllas, det som Herren hade talat till Jerobiam, Nebats son, genom Ahia från Silo. Då nu hela Israel märkte att kungen inte ville höra på dem, gav folket kungen detta svar: vilken delaktighet har vi i David? Ingen arvslott har vi i Isais son. Dra hem till dina hyddor, Israel. Se nu själv om ditt hus, du David. Därefter drog Israel hem till sina hyddor. Så delades riket. Man kunde ju tycka det att, ja visst,
Salomo, han hade en omfattande guldimport, 666 talenter och en egen flotta som hämtade påfåglar och mulåsnor och kryddor. Det måste ha varit pepparbiff både dag och natt där. Så mycket kryddor som det kom. Men när han är död, då får man höra ett märkligt eftermäle. Folket kommer och tigger och ber, lätta det ok som din fader la på oss. Varför gjorde han det? Varför måste folket lida? När nu landet blev så rikt att man överhuvudtaget inte talade om silver. När kungen lät göra guldsköldar i mängder att sätta upp i sin privata bostad. Varför kunde det inte droppa lite på folket också? Så att de inte behövde lida under ett tungt ok. Ja, Salomo har tappat sin gudsfruktan. Han har sin kunskap kvar. Han kan fortfarande svara på alla frågor. Men gudsfruktan, det där med att Gud är stor och jag är liten, det var borttappat. Så många hade kittlat Salomo i öronen med smicker och beröm. Att Salomo hade en tron som antagligen nästan kunde mäta sig med Guds. Och Bibeln ger ett märkligt uttryck för det här. Hur stor Salomo blev i förhållande till Gud. Det går faktiskt att uttrycka det i siffror. Första kungabokens sjätte kapitel. Två verser. Från början. I det 480:e året efter Israels barns uttåg ur Egyptens land, i det fjärde året av Salomos regering över Israel, i månaden Siv, det är den andra månaden, började han bygga huset åt Herren. Huset som kung Salomo byggde åt Herren var 60 alnar långt, 20 alnar brett och 30 alnar högt. Det var Guds hus det. Vi bläddrar till sjunde kapitlet och läser om Salomos eget hus. De två första verserna i sjunde kapitlet. Men på sitt eget hus byggde Salomo i 13 år innan han fick hela sitt hus färdigt. Han byggde Libanonskogshuset, 100 alnar långt, 50 alnar brett och 30 alnar högt. Med fyra rader pelare av cederträ och med huggna bjälkar av cederträ ovanpå pelarna. Guds hus 60 gånger 20 gånger 30. Salomos hus 100 gånger 50 gånger 30. Det är inte varje dag man kan få en siffra på folks självuppskattning. Och det här är ju långt före alla psykologtesters införande om jagstyrka och jagsvaghet och sånt här. Men Herrens hus måste ha tett sig ganska obetydligt bredvid Salomos eget. 60 gånger 20 gånger 30 i jämförelse med 100 gånger 50 gånger 30. Det som är stort i människors ögon, det är en styggelse för Gud. Och vishet handlar ytterst om att ha förstått värdet med det lilla, det oansenliga och det tafatta. Att det alltid är närmast Guds rike. Och att det alltid är det som så att säga, ja, hur ska jag uttrycka det? När Gud verkligen är på färde. så är det inte genom det stora och pampiga, det flotta och det imponerande, det som nästan får en att studsa tillbaka, utan det som verkligen är Gud, det är till det yttre så oansenligt. Det är någonting om vilket experterna alltid säger, ja men det där är ju ingenting. Det är ju ingenting. Nej. Efter mänskligt mått är det inte det. Och därför är det så, det har alltid varit så på något sätt i väckelsehistorien, att när Gud har utgjutit sin ande och gett gåvor, så är det märkligt att det kommer från folk från alla håll. Inte bara för att titta på Guds väldiga gärningar, utan också för att titta på redskapet, vad det nu ska vara bra för. Och det är väldigt sällan som redskapet tål vid det. Salomo fick alla tiders största vishet och klarade inte av det. Herren välsigne dig och bevara dig. Det ska väl inte behöva, säger vi. Om Herren har välsignat mig, så ska han väl inte behöva bevara mig. Jag är ju redan välsignad. Jo du, den dagen Herren välsignar dig, så är det extra viktigt att säga Herren bevara dig. Därför att ju större gåva du får ifrån Herren, desto större frestelse utsätts du också för att använda den gåvan för dina egna syften, till ditt eget förhärligande. Ju större gåva du har fått, desto större är risken att du blir lika stor som gåvan. Du växer i kapp med gåvan, därför att du inte kan skilja mellan gåvan och dig själv. Att behålla sin ödmjukhet och sin gudsfrukt, det är lätt när man ingenting har. Och kanske inte heller önskar så förfärligt mycket. Men när Gud har välsignat dig med stora gåvor och stora möjligheter, då finns det ingen bön som är så dyrbar som denna. Herre, håll mig oansenlig. Hjälp mig att jag inte förlorar min gudsfruktan. Så gör jag det, kommer allt att flippa ut, även om gåvan är kvar. Det är det märkliga. Salomo hade gåvan kvar och ändå var visheten borta ur vishetens gåva. Till sist står han där och offrar till avgudar, också sådana avgudar som han offrade levande barn till. Detta var alla tiders största vishet. Att behålla sin litenhet och förstå att den litenheten är ett skyddsräcke. Och att det inte är meningen att man ska komma ut ur den, utan att man ska lära sig att leva i den. Det är vishet. Det är korsets vishet. Blindhet, den inträffar när vi inte längre förstår det här. När vi kanske inte längre vill acceptera det här. När det stora, det pampiga, det maffiga, det imponerande, det som skryter mest och högst och vackrast, när det gör intryck på Guds folk, då är visheten borta. Låt oss be. Herre, du har sagt att om vi brister i vishet, så får vi gärna komma till dig och be om vishet. Och det är klart att det betyder ju naturligtvis att vi får vägledning och råd, uppenbarelse och tankar ifrån dig. Men vi vill egentligen, Herre, sträcka oss efter någonting som är utöver det. skulle vilja sträcka oss efter förmågan att inte tänka människotankar. För att på det sättet ständigt liksom gå emot dina tankar, gå emot dina avsikter istället för att gå med dem. Herre, det är ju en fråga om omvändelse. Hjärtats omvändelse. Visst, Herre, vi har vänt oss bort ifrån världens nöjen och flärd, som vi säger. Jo då. Men kanske att vi också skulle behöva vända oss bort ifrån lusten att göra karriär i din kristenhet. Att bli en så vida ansedd karismatiker att folk uthärdar att åka kamel genom öknen i veckotal för att titta på en. Och visst är det en lockelse, Herre. Herre, du har utvalt det som ingenting är. Jag skulle vilja be dig att de som verkligen kämpar med den känslan, jag är ingenting, att de skulle fatta och förstå att du står alldeles intill och räcker ut dina händer fulla med gåvor. Det är ju dig jag vill välsigna och bevara. Om du bara vill acceptera att behålla din litenhet, så vill jag verka i ditt liv. Underbare Gud, visst är dina tankar mycket högre än våra tankar. Så mycket högre som himlen är höjd över jorden. Men du är inte obegriplig. Dina tankar är inte kaotiska. Vi kan lära oss att se ditt rikes skönhet och storhet. Bara du öppnar våra ögon, Herre. Därför ber vi dig om den gudsfruktan som är vishetens begynnelse. Jesu Kristi namn gör vi det.